Alltså jag blir så fullständigt galen. Jag har suttit här nu i så många timmar och försökt fixa det här. Och inte får jag någon endaste tack för det.
Ja, men alltså på riktigt. Det är alltid på samma sätt. Har du ens fått någon svar av de andra?
Nej, men gissa. Gissa om de inte alla har läst det.
Ja, men vad bra. Får du se vad det här kommer att bli till?
Ja, och det ska vi ha klart imorgon.
Alltså, jag ger snart upp.
Jag orkar inte med de här grupparbetena mera.
Det lät bekant, va?
Ja, alltså det har blivit en liten tradition för oss att liksom ringa varandra efter våra grupparbeten. För det ser alltid ut på samma sätt.
Alltså, på riktigt. Alltså, det är alltid de här samma problemen i grupparbetena.
Men kanske förrän vi blir allt för upprörda här ska vi ta och presentera oss.
Alltså, det kan nog vara en helt bra idé. Jag heter då Isak Norrgård och med mig i studion sitter Ronja Stenberg.
Hej allihopa!
Och välkomna till dagens avsnitt av Studentrådet. Idag ska vi tala om det härliga fenomenet grupparbeten. Vad tycker du om grupparbeten?
Det är ju lite sådär si och så med grupparbeten. För att när de fungerar så kan de ju vara helt fantastiska.
Mm-hmm.
Men de fungerar ju väldigt sällan.
Alltså det är tyvärr den sorgliga verkligheten av grupparbeten.
Ja.
Det skulle ju kunna vara liksom det mest givande någonsin. Okej, det kanske är lite att ta i. Men det skulle kunna vara jättegivande. Men sällan blir det ju så.
Nej, och det är jättesynd.
Ja.
Men sådär...
Vi är ju i en ganska bra position att tala om grupparbeten, tycker jag. För vi har ändå gjort dem tillsammans i så pass många år.
Jep, för vi gick i gymnasiet tillsammans. Och där var ju grupparbeten lite annorlunda. För det var ju mer sådär att nu slänger vi ihop en presentation och sen är det färdigt. Men det som också var en stor skillnad där var ju att man kände ju alla som var med i gruppen väldigt bra. För det är ju, det är ju årskurs liksom kamraterna.
Mm.
Så då, det blev ju lite också sådär att det var vissa som man var sådär, yes, nu får jag den här i min grupp. För man vet att den gör mycket.
Och jag var ju såklart en av dem, eller hur?
Ja. Alltså en som satt och väntade på att få en bättre grupp.
Nej, jag var ju en gåva till gruppen. Liksom, I did the heavy lifting. Jag tog rollen så seriöst och gjorde nästan allt.
Mm-hmm. Nu vet jag inte riktigt om jag håller med. Men...
Hur som haver?
Nu så är vi ju på universitet.
Så kom.
Love it. Och här så är ju grupparbeten lite annorlunda.
Alltså väldigt mycket annorlunda.
För de kan ju se ut lite på olika sätt.
Mm-hmm.
Speciellt nu när vi studerar journalistik. Det finns ju förstås kurser som har de här klassiska essäerna eller,
och presentationer,
eller presentationer som man gör då med andra i kursen. Men sen finns det också många olika andra format som vi har fått pröva på, som till exempel när vi gjorde
TV-inspelningen,
det var ju jättekul.
Ja, alltså vi fick prova på så mycket.
Ja, och det är ju just väldigt kul när man har grupparbeten som verkligen man får någonting ut av. Att man lär sig på riktigt.
Mm-hmm.
Men sen finns det ju tyvärr ganska många som sen floppar helt.
Yep. Alltså det finns så många olika fallgropar som man kan hamna i liksom.
Och det, om vi ska tala om ett speciellt exempel så har vi ju den här då introkursen till statskunskap som vi tog då första året.
Hej, okej. Okay. Nu känner jag att vi inte kan säga för mycket för jag vill inte ha krokben i korridoren. Alltså vi kanske måste vara lite försiktiga med hur vi uttrycker oss.
Där har du en bra poäng.
Men alltså det där grupparbetet. Herregud. Om vi säger som så, det kunde bara gå uppåt därifrån.
Det kunde bara gå uppåt. Alltså det var en sån rejäl flopp.
No, men om vi ska dra lite hur det fungerar för publiken här så de kan sätta sig in.
Mm-hmm.
Så det var då det här klassiska essayformatet. Och vi hade en struktur planerad och vi delade ut olika punkter till alla gruppmedlemmar. Och jag vill också påpeka att alla fick ju typ den punkten de ville ha. Det var inte några invändningar.
Nej, utan vi hade ju en sån här diskussion före.
Mm-hmm.
Bara vi gick om att hej, är det något du brinner för? Är det någonting du vill jättegärna skriva för?
Exakt.
Eller om? Och då blev det ju liksom så att man förväntar sig att om någon väljer att skriva om någonting, att den verkligen gör det också. Men det slutade ju verkligen så. Att ungefär kanske 4 timmar före inlämningstiden så gick jag in på dokumentet då.
Mm-hmm.
Och så att det fattades nästan hälften av essén.
Och lite kontext där. Så efter jag var färdig med min del, liksom, det var typ dagen före det här.
Mm.
Så då den dagen, då deadlinen kommer emot, så sitter jag där, är på en släktträff och liksom lever livet när jag då får samtal om dig.
Ja, så då, 4 timmar före deadlinen, så ringer jag i panik till Isak och är sådär, herregud, vad ska vi göra? Alltså, jag kan inte lämna in det här arbetet för att det fattas ju största delen, eller inte största delen, men liksom stora delar av arbetet fattades då. Och så sitter jag där då helt i panik och är sådär, för det var ju också ett av våra första grupparbeten.
Det var det första.
Var det det första?
Ja, till mig var det åtminstone det första.
Okej.
Men också, i det här skedet hade jag ju ändå fått välkomstkumpan.
Det var ju det roliga. Du sprang ju fram och tillbaka från släktmiddagen till din dator där. Och jag satt samtidigt liksom i ett samtal med dig i säkert 4 timmar.
Ja, för de sa, okej, nu måste jag gå. Jag ska gå och äta varmrätten. Kom här just.
Medan jag håller på nästan börjar gråta och håller på att stressskriva då i de här bitarna som fattades.
Yep.
Och sen var det ju också problem med formatet då. Att man ännu på universitet kan sätta in Wikipedia-länkar
som tänka att det är bra.
Källhänvisningar. Det förstår jag inte.
Och liksom att man inte sådär tar hint av hur de andra har gjort och är sådär, oj, nu kanske jag måste lite ändra på hur jag gör min del. Så att det blir enhetligt. Ursäkta.
Hur som helst, så satt vi ju nu där och det blev ju nog gjort.
Yep. Och du som tur gjorde den där delen.
Nej, men jag skulle inte ha klarat av skammen av att lämna in det där arbetet annars.
Men alltså där i slutet när vi då liksom hade fixat alla andras misstag. Jag sitter där med rödvinsglaser från middagen och sådär. Ja, no. Och nej, det duger.
Du jobbar vanligtvis väldigt bra, men du är inte kanske den som tar sådär initiativ i att leda gruppen.
Nej, jag håller nog med där. Jag liksom, alltså inte har jag någon emot ledarrollen, men det är inte något som jag är sådär att jag måste ha. Liksom, om det råkar vara något jag är helt superintresserad av och jag känner att, oh, det här är jag bra på, det här kan jag. Och jag liksom har en klar och tydlig idé av vad jag vill få fram i arbetet, då kan jag ta på mig ledarrollen. Nå, hur som har varit bort från mig, men jag kan säga med handen på hjärtat att du är en klockren ledare i grupparbetena. Alltså man sätter sig där i gruppen och det är alltid den lilla tysta stunden när man börjar, man ska dela och ingen riktigt stiger upp för att ta initiativ. Jag liksom ser bakom dina ögon hur det händer saker och sen är det sådär, ja, okej, jag är ledare. Nå, inte säger du att jag är ledare, men det, är liksom, det blir det. Och så är det så här, hur låter det med det där? Och så
ja, alltså jag har lite svårt att släppa tyglarna emellanåt. Mm-hmm. Men sen är det också att jag vill få det gjort.
Nåja, man vill inte kanske att man liksom lämnar det till sista stunden. Att man måste komma igång bara.
Nej, och sen är det ju också sådär att jag har ganska svår prestationsångest.
Mm-hmm.
Och då vill jag ju lämna in ett arbete som jag kan vara stolt över. Och som professorerna eller föreläsarna är sådär att okej, men det här var ju helt bra. Inte sådär att vad gör de här människorna på universitetet?
Där känner jag att vi lite är olika. För jag har såklart också prestationsångest. Men vi tar det på helt olika sätt, känner jag.
Mm.
Du liksom, du tar även på dig andras ansvar liksom där i det. Jag känner att om jag, nu så här hypotetiskt scenario var jag är den bästa i en grupp och gör liksom en 10 av 10 del och de andra gör en sån där 2 av 10 del. Så jag känner att jag är nöjd. Då har jag gjort mitt.
I den situationen blir jag då rädd att föreläsaren inte vet vem som har gjort vad.
Mm.
Och då blir det ju så att den där bedömningen kan ju bli jätteorättvis då om man har satt in 100% och någon har satt in typ 30%.
Och det är sant, det är sant.
Och då blir det ju en jättesvår situation och sen vara sådär att nej men hej, jag gjorde det här, det är jättebra.
Men jag känner att jag tänker att om det där skulle drabba mig så kan jag alltid gå till föreläsarna och vara sådär att hej, nu känner jag si och så, att kan vi tala om det här?
Ja, no, det, är ju, det har ju varit jättebra här på högskolan just när man har en öppen dialog med föreläsarna och man kan ju jättelätt gå och prata med dem, men det finns ju nästan ingen tröskel där.
Och alla föreläsare, eller de föreläsarna som jag haft mest har varit alltid helt superförstående och ljuvliga om det just har uppstått problem.
Yep.
Det har aldrig liksom blivit någon problem.
Nej, och det är ju jättefint just med det, för det uppstår ju mycket problem som vi har konstaterat.
Det är ju värre, så gör det ju det.
Före det här så läste jag en liten studie om vad för sorts roller man måste ha i ett grupparbete för att det då ska fungera bra. Och i den här studien, det var då Harvard's Business Review från 2017. Så stod det då att personligheten är mycket viktigare än kunskapen som man har när man kommer in i ett grupparbete. Och att där var, de lyfte fram liksom 3 sorters personligheter som borde då finnas i alla grupparbeten. Och den första är då det här som är väldigt resultatsfokuserad.
Du, med andra ord.
Jag, med andra ord. Som är då organiserad och ofta då tar just den här ledande rollen och lite försöker puffa på de andra att göra sin andel.
Uh-huh.
Och sen den andra är den här som är relationsfokuserad då, som är lite mer diplomatisk, försöka se till att gruppdynamiken är god och att alla får komma till tal och alla är nöjda.
Jag känner lite igen mig nog där. Jag är ju också en våg som är känd för att vara diplomatisk. Så jag skulle säga att det är kanske lite mer vart jag lutar.
Ja, men det som jag tyckte var väldigt intressant, att man behöver den här tredje personligheten som är då barnbrytaren.
Okej.
Som är då en person som kan komma från någon helt annan bakgrund och komma med helt nya perspektiv och olika sätt att liksom närma sig det här ämnet då. Att den spelar lite den här djävulens advokat.
Men jag kan lite också hitta mig själv i det där, för jag känner att ibland så är jag den som lite tänker på ett annorlunda sätt i gruppen. Jag tänker, speciellt här när vi höll på att planera den här podden, så du och vår producent, så ni var ganska långt på samma spår, medan jag sen hade lite liksom andra tankar som ni kanske inte alltid höll med om.
Ja, men det har jag märkt speciellt, för vi har gjort en hel del grupparbete tillsammans. Jo. Och hur vi börjar våra grupparbeten är lite annorlunda. Förstås så har vi ju alla den där diskussionen oftast tillsammans sådär att hej, vem vill göra vad då? Mm-hmm. Är det något som intresserar er jättemycket? Det brukar vi ju ha.
Okej. Nu vill jag höra vad du har att säga.
Men sen så skulle jag påstå att jag är lite mer strukturerad i mitt tillvägagångssätt än vad du är. Okay. Det här är absolut inget jag gillar med nu.
Okej.
Okay. Absolut inte.
Mm-hmm.
Men
låt det komma.
Du brukar ofta fastna för det du blir intresserad av. In på ett negativt sätt. Okay. Men sådär att när vi gör planeringen av grupparbete, säg att det är det essä.
Okay.
Och du blir jätteintresserad för punkten som kommer som tredje punkt. Och då blir det lite svårt att planera emellanåt. Eftersom du är så fokuserad på den här tredje punkten att du inte riktigt kan ännu få hela helhetsstrukturen. För jag vet att jag själv måste liksom få inledningen.
Okay.
Punkt 1 och 2. Förrän jag kan fokusera på punkt 3. För jag måste liksom få det kronologiskt i mitt huvud. Förrän jag kan liksom börja med en specifik punkt.
Alltså det här kronologiska har inte så mycket värde åt mig. Utan det är sådär, okej. Okay, här är min huvudpunkt. Så jag vill se till att det inte liksom försvinner där bland resten av grejerna. Och jag har lite svårt med inledningar också. Så jag gillar att sådär, kanske lite hoppa runt i hur jag liksom arbetar. Det behöver inte vara sådär 1, 2, 3. Utan det kan vara lite sådär 3, 2, 5, 7. Ett, you know.
Ja, men det är ju egentligen ganska bra om man tänker sådär på grupparbeten, att man har människor som fokuserar på olika saker, för det gör ju just att allting lyfts upp, allting blir prioriterat då. Men det är ju någonting som vi har annars också, eller jag åtminstone har lagt märke till här på universitetet, att det finns jättemånga olika människor som jobbar på jättemånga olika sätt. Och sen är det ju att människor kommer från andra, vad heter det, studieinriktningar, andra skolor till och med. Och de kanske inte riktigt tänker på samma sätt. Och sen blir det lite svårt att försöka samarbeta med dem när man inte riktigt har något gemensamt.
Jag skulle säga att det är liksom att folk kommer från olika liksom studieinriktningar som gör att det blir svårt. Utan det är mer att man inte alls känner människorna. Och man har svårt att liksom placera dem, att hur man ska få samarbete och fungera med dem.
Mm. Och sen är det ju svårt. Speciellt när det är någon som är främmande och man kanske är lite blyg.
Mm.
Så blir det ju jättesvårt att få den där diskussionen att hej, vad vill du göra? För det händer ju ofta sådär. Det är därför jag också tar på mig den här ledande rollen. För jag klarar inte av de där väldigt stela situationerna när alla står och stirrar på varandra och sådär. Att, hej.
Men för där börjar du typ leda. Och där börjar jag sådär underhålla och försöka att det inte ska vara stel. Jag är ju den personen som tror att jag kan starta liksom klockan 10 någonstans för att vara framme 9:45.
Men jag skulle ändå inte påstå att du är den här som åker snålskjuts eller slashasar med.
Om du skulle ha sagt det så skulle jag nog ha stått upp för mig själv.
Men det har ju vi märkt här. Att det händer ganska ofta. Alltså man får åtminstone en person i gruppen som antingen bara helt enkelt inte deltar. Eller sen säger att den gör sin del. Men sen sista dagen så skickar man ett fint meddelande att hej, var är din del? Skulle du vilja lägga in den i dokumentet?
Men nu börjar jag ju tänka på presentationsdelen av vårt första grupparbete tillsammans. Okej, vi hade alla gjort våra delar. Satt in dem i ett så här Google Slides-dokument eller vad man ska kalla det. I en presentation liksom. Och så samlas vi där i korridoren. Och så öppnar vi presentationen och liksom lite kollar på den, ska läsa igenom. Och då saknas igen de här delarna som korresponderar till de delarna som saknades från essän.
Exakt. Och sen när han dök upp så frågade vi så där lite försynt att hej, har du satt in dina slides? Att var är de? Vi hittar inte de här. Så sa han bara, aj, nej, jag hittar inte presentationen så jag bara inte gjorde det. Okej.
Okay. Okej. Okay.
Vi har då 15 minuter kvar tills vi ska presentera. Mm-hmm. Och då ber vi honom snällt. Hej, skulle du kunna möjligtvis sätta in dem nu då? Så har vi dem åtminstone när vi ska presentera. Så vet du vad du ska säga.
Men då går han och köper en morgonkaffe istället. Och lämnar det.
Nu så har vår reporter Anna Palmqvist gjort en intervju med Kaj Nordlund som är då prorektor för Helsingfors universitet. Mm. Och de har då lite talat om varför det finns så mycket grupparbeten i studierna.
No, det varierar från fakultet till fakultet, men att i allmänhet så anses det ju vara ett bra sätt att lära sig att samarbeta med andra människor och jobba tillsammans. Det andra aspekten är sen att i de allra flesta branscher så motsvarar det sen det äkta arbetslivet. Att en mycket stor del av att arbeta görs i grupper eller i samarbete med andra. Och det här att man har det i universitetsundervisningen så förbereder sig studerande för arbetslivet också. Vi strävar bort från så att traditionell katederundervisning där man har en lärare som talar och en massa studerande som sitter passivt. Utan vi har då strävat till att faktiskt få sånt som aktiverar eleverna. Och det finns flera former av de här, men att en av de viktigaste är grupparbeten.
Vad är då fördelarna med grupparbeten?
Det största är ju faktiskt att det är bra för lärande. Att det finns pedagogiska studier som visar att människor lär sig bra när de samarbetar med andra människor. Och man kan lösa problem när man löser ett problem tillsammans. Ofta är det ju så där att någon hackar fast med någon och kommer sen på en lösning. Och man kan så att säga stöda och preppa varandra i att komma vidare.
Ja, han lyfter ju upp många bra poänger där. Det finns ju mycket fördelar med grupparbeten.
Jo, alltså som vi konstaterade i början så det är ju jätteivare med grupparbeten när det fungerar.
Jep. Grupparbeten är ju helt jättebra. För man lär sig ju möta andra människor som är olika från en. Ja. Och har olika tankesätt och olika perspektiv.
Jo, och man lär sig att liksom, ibland måste man kompromissa och man måste kunna samarbeta med liksom, massor med olika människor.
Ja, och sen är det ju jättebra om man stöter på problem. Så har man flera andra som man kan vända sig till. Ja. Bolla idéer, bolla tankar, få feedback. Sen kan det ju också bli lite problem när alla människor kommer jättebra överens.
Jo, herregud.
Så det var lite intressant för att i den här studien som jag då läste så stod det att om det är för många av samma personlighet i gruppen så blir det lätt så att det antingen går ut över resultatet eller gruppdynamiken. Till exempel om man har jättemånga relationsfokuserade så blir det ju lite sådär att man har inte någon som driver riktigt för att få det här arbetet att bli helt fantastiskt.
Det blir liksom mer en bokklubb än vad det blir ett arbete.
Någon typ. Och sen om det är barnbrytare eller för många som har jätteolika sätt att tänka så blir det ju svårt att samarbeta. Och sen så kan det ju också bli lite konflikter med att om man har många som har väldigt starka åsikter som är i kontrast med varandra. Ja. Så blir det ju jättesvårt att få en sammanhängande helhet sen i slutet. Men även om det finns jättemycket fördelar så finns det ju tyvärr nackdelar som vi har talat om. Men vad gör man när man stöter på de här nackdelarna? Speciellt då andras insats inte riktigt håller standarden. Vad gör man då?
Det beror på hur liksom, låg standarden är.
Mm.
Kan man lite sådär i smyg och ändra? Och lite för fin polera det liksom?
Mm.
Eller om det är någon nära vän så då kan jag nog känna mig bekväm med att vara ganska rak och säga att hej, nu måste vi lite ta och
skärpa till det här.
Tänka om kanske.
Utveckla.
Ja.
Utveckla dina tankar.
Ja, liksom, jag förstår inte riktigt din del så skulle du vilja förklara det åt mig och sen också skriva in förklaringen på dokumentet.
Ja, men det är ju egentligen det som är bra med grupparbeten.
Mm-hmm.
Är att man har den där konstanta feedbacken att om man gör sin del och den är otydlig för andra.
Ja.
Så får man genast veta det och då kan man ändra det.
Ja, och där vill jag också lägga till att jag har lätt att jag kan, om jag liksom blir fast med något, att jag fastnar väldigt länge.
Mm.
Och då är det skönt just att man har en gruppmedlem, man kan hastigt gå och fråga att hej, hur
har du några idéer på hur jag ska lösa det här?
Exakt.
Eller hur jag ska fortsätta?
Exakt, då det går mycket lättare att komma framåt sen. Just, yep. Det är det här hela med bollplank och andra perspektiv som du nämnde som är så otroligt givande då det fungerar.
Mm. Men det finns ju såklart ingen sådär gyllene regel på hur man ska köta ett grupparbete eftersom alla grupparbeten ser ju olika ut för det är olika, olika individer som deltar och det är ju en helt ny dynamik varje gång man får en ny grupp.
Förutom att det är du som är ledare och jag där med som assistent. Det hålls samma, åtminstone för oss.
Men nu som vi lite talar om här med att man ska gå med väldigt låg tröskel till föreläsaren. Så det gäller i alla situationer när man samarbetar med människor så är kommunikation det viktigaste.
Jo, alltså jag håller så mycket med där.
Allting går att lösas så länge man pratar om det, så länge man meddelar att hej, jag får inte den här gjord. Att kan vi antingen skjuta på eller kan någon lite hjälpa till?
Så som vi konstaterar att jag är lite den här mera relationsfokuserade. Så kommunikation är helt superviktigt för mig. Liksom, jag tycker inte om det när man ska sitta där och liksom gissa att vad nu statusen är på någon annans del av arbetet eller vad det är som pågår. Liksom, sätt ett meddelande och så fixar vi det. Allt går att lösa, bara man kan vara öppen och kommunicera. Det är inte så svårt.
Nej.
Och att man gör det i tid också, helst.
Och sen är det ju också skillnad om man har en grupp där man har sina vänner. Så då är, det ju, då är man ju mycket bekvämare position att sen kommunicera. För man känner personen, man vet hur den fungerar, man vet att man kan säga helt rakt att hej, nu är det så här, situationen är den här, att jag kan inte idag.
Exakt.
Men om det är en främmande person så kan det, tröskeln att säga det vara mycket högre. Men det är inte helt bakvänd. För att det är just i den situationen som man borde just meddela att
hej, kom igen.
Kom igen. Sen om vi ska tala om kommunikation i grupparbete så måste ju nämna de här WhatsApp-grupperna.
Allas favorit kan jag tänka mig.
Men det är ju det. Att kommunikation är ju väldigt subjektivt egentligen. För att om man svarar på någonting, om man till exempel är så där, hej, när har ni tänkt göra era delar klara? Sen svarar någon, jag gör det snart.
Vad betyder det?
Vad betyder det?
Kan någon förklara?
Är det snart inom några timmar? Är det snart idag? Exakt. Eller är det snart om några dagar? Och vet du vad som är ännu värre än de här vaga svararna? Du vet, när man har skickat med den så kan man reagera på dem med de där emojierna. Hatar den där tummen upp.
Alltså kan de radera hela funktionen? Nu. Tack.
Det är inte ett svar.
Det är inte ett svar.
Jag vill ha lite mer kommunikation än en tumme upp.
Men speciellt om man ställer liksom någon sorts fråga som inte
har ett klart svar.
Ja. Eller sådär som inte är ett jo eller nej svar.
Ja.
Om man sätter där tummen upp. Liksom, som att de inte skulle ha läst igenom vad man har skrivit. Utan bara sådär, nej.
Ja, det är sådär, kiva jag sa det. Men jag tänker inte svara.
Exakt.
Och sen har det ju också nu varit när vi har haft ganska mycket på distans. Vissa kurser. Och sen blir man insatt i en breakout room på Zoom.
Jag har aldrig hört något tystare i hela mitt liv. Alltså, minus 5 decibel.
Minus 10 decibel. Och rutorna är svarta.
Yep. Ingen har kameran på.
Ingen har kameran på. Ingen har micken på. Och sen är det någon som försynt försöker fråga. Hej, ska vi göra den här uppgiften?
Och sen är alla knäpptysta. Alltså, oh, jag får till mardrömmar när jag tänker på de gångerna man har själv varit den som liksom har försökt liksom
frågan.
Engagera folk och ingen svarar.
Alltså det gör fysiskt ont i kroppen när det blir, när man får höra att ja, nu blir det gruppdiskussion, gå i breakout room sen.
Jo, och ibland när man försöker liksom bestämma träff med sin grupp och sen är det alltid liksom svårt att få ihop det. Jo, alla har sina egna personliga liv och jo, jag förstår att det är svårt att få ihop det. Men jag kan inte tåla när någon kommer med det där. Men ska vi bara ta det på Zoom istället?
Nej, men det är inte lika effektivt det som när man är verkligen face to face.
Förlåt, men det blir alltid så. Någon säger mest, någon säger typ ingenting. Det blir inte liksom ett bra samarbete, det blir inte jämnt, det blir inte något, enligt mig.
Exakt, och sen när man är fysiskt i gruppen så blir det ju lite grupptryck.
Ja.
Och det är egentligen, fastän vi alla har lärt oss i skolan att grupptryck är fel, grupptryck är dåligt. Men i sådana här fall så är det ju väldigt bra att det verkligen sporrar alla att försöka göra sin del.
Yep.
Vilket annars på Zoom inte riktigt fungerar på samma sätt för alla i sin eget rum, egen lilla bubbla, hemma, på soffan.
Sitta där med telefonen gömd under kameran.
Och det blir ju...
Ta en napp.
Det blir ju inte ingenting då.
Vem vet?
Ja, och vår reporter Anna Palmqvist har nu också intervjuat Jens Berg, före detta chefredaktör vid Hufvudstadsbladet. Och de har lite pratat om hur grupparbeten ser ut i arbetslivet.
Hur mycket jobbar man i grupp på nyhetsredaktioner?
Man jobbar mycket i grupp på en nyhetsredaktion idag. Ta till exempel datajournalistik som exempel. Där behöver du en journalist som skriver frågorna, tar reda på saker. Du behöver en kodare som kodar. Du behöver en grafiker som kan presentera det. Man jobbar jättemycket i grupp, framförallt när det är grävande journalistik och lite mer krävande uppdrag.
Har man nytta i arbetslivet av de grupparbeten man gör i sin utbildning?
Jag skulle säga att man har nytta av grupparbete det man har gjort i högskola och gymnasium om man gör det på rätt sätt. För det handlar ju jättemycket om att ta in andra styrkor, att lära sig av andra, att få nya idéer av andra. Så om man gör det på rätt sätt så då har man nytta av det. Om man gör det på fel sätt så kommer man säkert in i arbetslivet också med liksom ett felaktigt sätt att jobba i grupp. Och då har man inte särskilt mycket nytta av det.
Vad tycker du själv om grupparbete som arbetssätt?
Jag tycker om det för att det är ett sätt att du får nya idéer, du får nya infallsvinklar. Om det är så att någon människa som du aldrig har jobbat med som har en annan kompetens än det du har kommer in med sitt. Men jag är ibland så där att jag vill göra det på mitt sätt. Men det är inte det bästa för kreativiteten, utan det bästa för kreativiteten är när man på riktigt tar in och vågar lyssna och vågar ta in ett perspektiv eller liksom en annan människas åsikt som man kanske själv inte har haft.
Alltså det är ju självklart att det här grupparbeten är ju en jättebra övning inför arbetslivet. Alla positioner som du har kräver oftast någon form av samarbete.
Yep.
Men det är ju det som är bra egentligen att vi har så jättemycket samarbeten och grupparbeten just nu. Mm. Att vi lär oss hur vi kan göra det bättre.
Jag tänker att av alla problem jag har stött på
så
har vi nog fått ganska bra liksom, erfarenhet av hur man löser problemen.
Ja, och det är ju jättegivande.
Yep.
Det är ju inte bara liksom att man får ett bra arbete, utan det är ju också att man lär sig.
Ja, men speciellt på en arbetsplats. Liksom, man är ändå oftast en längre stund på en arbetsplats. Du vill inte förstöra gruppdynamiken där. Nej. Om du ska trivas med ditt arbete.
Nej, och det är just det som jag tänkte faktiskt på nu när han lite talar om arbetslivet. Är att en stor skillnad mellan vad heter det, studierna och det arbetslivet är ju att våra grupparbeten här är ju frågan om en vecka typ. Men sen när man befinner sig i ett grupparbete i arbetslivet då, så kan det vara frågan om flera år. Och då är det ju helt väsentligt att den där gruppdynamiken fungerar och grupparbete fungerar. Ja,
för där just om det uppstår problem och det liksom lämnar spår i dynamiken så det blir snabbt liksom en väldigt otrevlig position.
Ja.
Du spenderar ändå så pass mycket tid på ditt jobb.
Ja.
Sådär, vital allmänt. Att inte vill du gå dit och känna att det liksom är dålig dynamik varje dag.
Nej, och sen måste man ju förstå att alla är bra på olika grejer.
Ja, och där också, jag känner att det finns ju så många liksom, olika så här, arbetsroller också på arbetsplatser. Liksom alla har olika kompetensområden. Nu,
styrkor och svagheter.
Att någon är bra på det här grafiska, någon är bra på siffror, någon är bra på ord och någon är bra på att kommunicera. Mm. Att man sen liksom har förmågan att kunna liksom, förklara sitt kompetensområde åt någon. Kunna berätta varför det är viktigt och sådär.
Ja, uttrycka sig. Liksom dela med sig av sin kunskap på ett sätt som andra förstår.
Exakt.
Om vi skulle ge råd nu till sådana som har ett grupparbete på gång eller har
på kommande.
Vad ska vi ge för råd då?
Jag skulle säga som första poäng. När man är i det här planeringsskedet, när man har fått uppgiften och man sitter där med sin grupp. Gör upp tydliga ramar för vad man förväntar sig.
Ja.
Alla vet vad sin del är. Alla känner sig bekväma med sin del så långt det bara går. Och man vet liksom vart man sen tar nästa steg för att komma framåt i arbetet.
Exakt. Och sen ska jag också i det skedet säga att man lite försöker komma underfund med vad styrkorna är bland gruppmedlemmarna och vad intressena är. För att intresse spelar ju en stor roll
i
prestation sen.
Jo,
är man intresserad av någonting så gör man ett bättre jobb.
Den punkten kan jag stå för.
Ja.
Och det jag vill komma med. Om något går fel, om något inte blir som man har tänkt, om någon liksom åker snålskjuts, var öppen, var lite rak, våga stå på dig när något inte är som det ska.
Mm.
Och i värsta fall, gå till föreläsaren om det behövs. Det blir jättejobbigt om du i varje grupparbete känner att du liksom har burit alla andra på dina axlar.
Men tyvärr så skulle jag påstå att det inte finns någon lösning på dessa stela WhatsApp-grupper. Det är bara någonting som man får genomlida.
Man sätter ett meddelande, det första man gör. Reaktionsfunktionen är förbjuden. Punkt. Men ska vi då tacka för oss?
Ja, det är väl så pass dags.
Jo. Tack allihopa för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Studentrådet. Om ni gillar avsnittet så då är äran min och Ronjas. Om ni inte gillar det så skyll på vår producent Einar.
Alltså på riktigt, hur svårt kan det vara att få ihop en podd?
Ja, jag förstår inte.
Alltså det är helt sjukt. Jag ger upp.